Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Tycker du att det är lite likartat på bio i streamingvärlden? 2024 är ett år då vi kommer få se mängder av remakes, reboots och uppföljare. Har film- och tv-industrin tappat fantasin helt och hållet?
I've been waiting 40 years for this. They called themselves Ghostbusters. According to these hacks, they saved the world.
What was that?
Oh Lord, it's the Queen Bee.
Regina George.
Don't look her in the eye!
You could be really hot if you change, like, everything.
Ronja! Du är ett osknats barn. Ett vittrenats barn.
Det är dags. Vi måste släppa henne lös. Ett öga mot skyn.
Ett öga mot skyn.
Det finns mycket du måste akta dig för. Men det märker du.
Av de 49 filmer som är schemalagda att ha premiär i år så är hälften av dem uppföljare, spin-offer eller förlängningar av redan existerande märken som DC och Marvel. I Sverige kommer snart en helt sprillans ny version av Ronja Rövardotter på Netflix. SVT jobbar med en ny inspelning av Saltkråkan och det har länge pratats om att även bröderna Lejonhjärta ska få en ny kostym. I utlandet så har det snackats mycket om att supersuccén Harry Potter ska bli tv-serie, en serie som ska pågå i 10 års tid. Det har fått både fans och kritiker att reagera. Behövs det verkligen nytt så nära inpå? För film- och tv-bolagen så är nyinspelningar och uppföljare en stor del av verksamheten. Publiken lockas till biosalonger och streamingtjänster av igenkänning och nostalgi. Men det är inte alltid som nyproduktioner funkar. Vilka risker finns det med att göra om en redan framgångsrik serie eller film? I det här avsnittet ska vi snacka om den stora trenden i film- och serievärlden med remakes. Behöver vi verkligen nya versioner? När har man lyckats och handlar allt bara om pengar? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Carolina Fjällborg, film- och tv-kritiker hos oss på Aftonbladet. Caro, det har blivit oerhört populärt med remakes. Hur kommer det sig?
Ja, det är ju verkligen jättemycket återvinning. Det är ju remakes som du sa, så får man ju också räkna in kanske reboots, prequels, uppföljare, spin-offs. Och jag tror ju att det handlar väldigt mycket om att det är ett mindre risktagande än vad det är att satsa på helt nya koncept. Du har liksom en färdig publik som du kan hova in och kapitalisera på banden som folk har med liksom favoritkaraktärer, universum de känner till och liksom historier som de har en relation till. Och så kan man ju liksom samtidigt då såklart presentera de här koncepten för nya generationer. Och för de äldre generationerna så kan man mjölka en hel del nostalgi. Och det är ju en väldigt stark känsla. Inte minst när det är lite mörka tider i världen som det är just nu.
Varför kommer det så många just nu då?
Ja, alltså det är ju så här, remakes är ju absolut ingenting nytt. Det har ju i princip funnits så länge man har gjort film. Men det har gått väldigt mycket i cykler. Om man tittar på när det har varit väldigt stort förut så har det ofta varit till exempel efter 9/11 och efter finanskrisen 2008. Så det har varit när det har varit liksom ekonomiskt kaos på många sätt. Och nu då liksom när det har tagit ny fart efter coronapandemin så är det ju återigen tuffa tider ekonomiskt. Filmbolag har stora utmaningar, streamingtjänsterna har också utmaningar. Så att just det här att liksom, de är väl mindre riskbenägna nu om man satsar på säkra kort.
Man kan ju ha en viss förståelse för att man gör nytt av rätt gamla grejer, tänker jag. Men varför vill man till exempel göra en ny Harry Potter-serie?
Ja, alltså vid första tanken kan ju vara så här, men det är kanske onödigt. Men samtidigt så tror jag verkligen att Harry Potter är en no-brainer att mjölka mer ur egentligen. Warner Bros. Discovery är ju det som äger HBO Max, eller bara Max som det heter i USA och snart även heter i Sverige. Och vdn för Warner Bros. Discovery, han har pratat mycket om hur viktigt det kommer vara med franchiser för dem. Och en av de absolut viktigaste de har är ju Harry Potter, kanske till och med den viktigaste. Och det finns ju jättemycket sug efter mer från Harry Potter-världen. Det kan man ju se, det har ju byggts jättestora temaparker. Den här pjäsen Harry Potter and the Cursed Child, den har ju gått som tåget. Hogwarts Legacy, tv-spelet, sålde ju hur mycket som helst förra året. Så jag tror verkligen att det här är en ren guldgruva för dem att liksom hitta fler historier om. Och sen är det ju, de har ju sagt att de ska göra 10 år baserat på redan existerande böckerna. Och det betyder att de kan ju täcka av mycket, mycket mer i en tv-serie som går i 10 år än vad de gjorde i filmerna.
Men vilka risker finns det för varumärket Harry Potter att man gör en ny? Jag menar, de här karaktärerna vi har sett i framförallt filmerna är ju otroligt populära.
Ja, och det är klart att det är en viss risk med att göra så pass snart inpå. För om man tänker så här, om man kollar på till exempel Sagan om ringen. Det finns ju en anledning till att Amazon inte gjorde om Peter Jacksons filmer utan att de gjorde en annan historia liksom baserat på samma värld. Samma sak om man kollar på Disney, de har inte gjort om original liksom Stjärnornas krig utan de har berättat historier före och efter och sådär. Så att det är klart att det är en viss risk med att göra egentligen samma historia istället för att utforska nya delar. Och man kan säga att man är kanske inte avundsjuk på de här barnen som ska kastas i de här rollerna för de kommer ju få ett jättetufft jobb. Samtidigt så tänker jag att det här är en sån stor och viktig satsning. De kommer ju slänga enorma mängder pengar på det här. Och verkligen tror jag försöka få rätt personer inblandade, både bakom och framför kameran. Men absolut så är det ett risktagande. Och sen en annan risk, men det tror jag egentligen mer är en risk i teorin. Det är ju liksom alla de här kontroverserna som har omgett J.K. Rowling. Till exempel när Hogwarts Legacy, det här spelet, skulle släppas så manade ju folk till bojkott för att många anser ju att hon har gjort transfobiska uttalanden. Men grejen är att jag tror att det här som sagt är en risk i teorin därför att det här spelet sålde ju hur mycket som helst i alla fall och jag tror att gemene man egentligen inte bryr sig så mycket om det där utan det tror jag mer är en liten men ganska liksom högljudd skara. Men det får man väl också kanske ta med i beräkningarna någonstans.
Snart så kommer en helt ny version av klassikern Ronja Rövardotter. Behöver man verkligen göra om den här typen av succéer? Vi ska snart prata mer med Carolina Fjällborg. Vi tar en kort paus. Karo, varför tror du att remakes väcker så starka känslor?
Nej, men det handlar ju om väldigt, det handlar om jätteälskade serier och filmer och figurer.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Folk har en så stark relation till dem. Och på någonstans är det lite grann som att man både vill se sina gamla favoriter komma tillbaka i en ny tappning, samtidigt som man inte vill, för man vill att allt ska vara som det liksom alltid har varit. Så det tror jag absolut att det ligger någonting i det. Och sen handlar det väl just nu kanske också om att det har blivit lite overkill. Det har blivit lite tjatigt någonstans med att allt kommer tillbaks. Och det framstår ju lite grann som någon sorts fantasibrist.
I vilka fall har det funkat med att göra remakes?
Det har ju funkat i fler fall än man egentligen tänker att det har funkat. Det finns en massa bra filmer som har varit remakes. The Departed till exempel, Scorseses film. Ocean's Eleven. Till och med Scarface med Al Pacino är ju en remake. Och på tv-seriefronten så har man till exempel Sherlock med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman. Den omskrevs som en remake när den var på gång. Just för att Sherlock Holmes hade adapterat så många gånger. Sen tycker jag att den är Twin Peaks, The Return. Den var ju fascinerande på väldigt många sätt. Även om den också var väldigt, väldigt udda. Och sen, ja, vad benämner man som remake? Men till exempel Cobra Kai, den här Karate Kid-serien har ju funkat superbra. Fargo var ju också en genial idé att göra en tv-serie av. Så att, det finns väldigt många bra exempel.
När har det inte funkat?
Där finns det också väldigt många exempel. Och jag tycker mycket av de här liksom 80-tals nostalgi, 80- och 90-tal, till exempel Magnum, Gossip Girl, Dynasty, Dallas, MacGyver, Beverly Hills... Ja, nu var ju Gossip Girl i och för sig 00-tal. Men många av de där som har kommit tillbaka och liksom, ja, de har väl varit helt okej, men de har inte gjort något större avtryck alls. Och det är liksom ingenting man minns. Och så har det gjorts jättemånga dåliga remakes på gamla skräckfilmer till exempel.
Disney har ju gjort om många av sina tecknade filmer till så kallade riktiga filmer, om vi kallar dem så. Hur framgångsrikt har det varit?
Men överlag har det varit jätteframgångsrikt. Sen har det varit väldigt stor skillnad på de som har gått absolut bäst och på de som har gått sämst. Och man kan väl kanske börja se lite grann på de senaste att det har dalat lite grann. Tidigare så var det ju inte alltid kritikerrosat, men ett väldigt stort publikintresse, och nu har det kanske börjat sjunka lite grann. Samtidigt har de ju väldigt, väldigt många fler på gång. Och dessutom får man ju tänka på att Disney, det här blir ju ändå en vinstaffär för dem, för att de har ju liksom en egen gruva att ösa ur. Till skillnad från till exempel Netflix och Apple TV Plus, som liksom inte har det biblioteket, så kan ju Disney, ja, de tar sina egna historier och remix av dem, så de behöver liksom inte hålla på och köpa rättigheterna och sådana där grejer. Och nu har de ju också börjat, om man kollar på Lejonkungen, då gjorde de den som live action, och nu kommer de ju spinna vidare på den med Mufasa, Lejonkungen och så vidare. Så det blir ju nästan ett självspelande piano för dem.
Och snart så kommer ju en ny version av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Saltkråkan också ska få en ny kostym, och så det har ju snackats i evigheter om en ny Bröderna Lejonhjärta. Behöver nya generationer nya varianter av de här klassikerna?
Ja, alltså spontant vill man ju säga nej. Men sen när man börjar liksom ändå tänka efter lite grann, för det här är ju fantastiska historier som är väldigt, väldigt förankrade hos svenska folket. Och när man tittar, alltså ibland så händer det ju att vissa av de här Lindgren-filmatiseringarna som är äldre inte är riktigt så bra som man minns dem när man liksom ser om dem och kanske vill introducera sina barn för dem och sådär. Om man kollar på till exempel Bröderna Lejonhjärta, så är det fortfarande en väldigt älskad och härlig film. Men till exempel då när Katla dyker upp, det ser ju nästan ut som något sånt här papier-maché-monster, och barn idag, de är vana vid lite annat och de kräver kanske lite mer. Så att jag tror inte att det behöver vara så dåliga idéer att göra om de här. Sen kan man ju fråga så här, ja men Saltkråkan, behövs den typen av historia göras om? Kanske inte. Men Ronja till exempel, om man kollar på trailern som släpptes här nyligen, den ser ju väldigt maffig ut tycker jag.
Ja, det blir spännande att se hur, när den väl kommer sen. Men Karo, handlar det här bara om pengar, eller är det så att man har tappat liksom lite fantasin i film- och serievärlden?
Nej, egentligen så tror jag att det faktiskt inte handlar så mycket om att man har tappat fantasi. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här som jag var inne på tidigare, att man har blivit liksom väldigt riskmedvetna, och att både filmbolag och streamingtjänster just nu behöver vara det av olika anledningar. Och då är det liksom bättre och på något vis mer strategiskt att satsa på säkra kort. Och fördelen med det här är ju att när de gör det och drar in pengar på de här säkra korten, då finns det ändå liksom lite pengar att faktiskt satsa på osäkra kort. Att man kanske till exempel gör en Squid Game eller någonting som sen blir en supersuccé. För hade man inte de här intäkterna som är nästan givna, då skulle vi kanske inte få se någonting nytt alls. Så om man ser det så finns det ju liksom en poäng med det.
Vad har du själv för favoriter?
Men jag har många, men om jag ska ta ett aktuellt exempel, så tycker jag ju att Shogun, som nu finns på Disney Plus och kolla på, är ett väldigt bra exempel på när man gör någonting, när man gör om någonting och det liksom finns en poäng med att man gör om det. Den första serien baserat på den här boken kom i 1980, blev en superklassiker, och när jag läste att man skulle göra om den så blev jag först såhär, nej men rör inte den. Men samtidigt så har man ju gjort det så bra, man har verkligen moderniserat den på ett sätt som jag tycker funkar superbra.
Karo, vad tror du? Kommer det bli ännu mer remakes framöver?
Ja, det kommer det absolut att bli. Det är ju någonstans inte så mycket en trend som nästan liksom kroniskt. Men som sagt så går det i cykler, så den här intensiteten som du har just nu, det tänker jag att det kanske mattas av lite grann. Och sen är det lugnare en stund och sen kommer det igen och så vidare.
Karo, tack för idag.
Tack själv.
Sist här, Carolina Fjällborg, film- och tv-kritiker på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.